Engel var kommet herover til os, og han skal så tale om den globale økonomiske situation. Og det er jo noget, som optager de fleste. Hvad sker der? Hvor længe skal vi vente på det store økonomiske sammenbrud, for eksempel? Det kan være, at Ingemar har bud på det. Så vi lytter med spænding. Så velkommen til Ingemar.
Ja, det var ett foredrag här som jag har hållit i sommar. Så att det är måske någon som alla redan har hört det en gång. Detta foredrag i Klint i sommar. Och det var ju den oren som hette på att det fanns en universell enhet. Men bortsett från titelsidan här så är alla texter på svensk. Jag ska pröva hotellet så gott dansk jag kan. I hvert fald det
danske ord.
Og det er jo ud fra Martinus perspektiv det her, så det er jo ikke så at man dukker ind i økonomien, som er i der på den. Det er jo mere at man kan forstå det overgribende principper bagved det hele. Och för att förstå detaljerna så ska man förstå helhet. Här är lite det avsnitt i Martinus texter som tar upp det här med värdi, ekonomi, förräkningsvärden, bankkonto, kultur och så vidare. Så vi vill studera Martinus texter så är det lite förslag på artiklar och böcker. Ja. Så här står ju det en hel massa om det här. Så Martinus sa, jag är mer upptatt att förklara vid principen. Till att begynna med så är det som för att vi ska kunna inkarnera i den fysiska världen. Så det första som vi har bor på det är ju materiell. Vi ska ha något materiell till att bygga upp våra kroppar med. Vi ska ha materiell, vi ska ha något att spisa. Vi ska ha något ställe att bo och vi ska få planta oss och det ska vara materiell på det hela. Så vi har bor på materiell. Nu är det bara det att i den fysiska världen är allt, ja, för det första så finns det tillgång till allt simpelt här. Det är nog till alla levande väsen. Men problemet är att i naturen, i dyreriet, så är allt allredan upptätt. Allt är monopoliserat. Det är inte någon materia eller någon material som är fritt. Den ägs av levande väsen. Och det betyder att man må erövra materia för andra levande väsen. Det är inte för det är mangel på materia, men det är för det att alla har allredan monopoliserat allt. Så det var ju det att naturen är som ett väckigt bord, förklarar Martinus. Alltså som en festmåltid som är nog till alla. Men det hjälper alltså inte för det. Man må kämpa för att överleva i den fysiska värld. Och i dyrorike är det sådant att vi stärker levande väsen, vi ger väck, vi tvär levande väsen för det här väcket du bor. Så själv, om de har mer än de har bror på, så vill de alligevel ha kontroll. Så hvis vi stärker något så är det alltså missunderliga. De vill inte att de andra ska få det jag har rätt till. Och samma principer härskar än bland oss som jordmänniskor. Allt är monopoliserat. Allt är ägt. Det är väl nästan inget något i hela världen som inte är ägt. Det ville i så fall vara luften måske och en del vann, men det kan man också monopolisera. så nästan allt som finns är privat ägt och monopoliserat. Så och all den privat ägdom, det är ju ett resultat av erövring på alla områden. Tänk bara på nationerna, de olika land, gränserna. Varför är Danmark har de gränser som de har? Varför har Sverige de gränser som de har? Varför har andra länder de gränser som de har? Ja, det är allt sammans resultat av erövring. Alltså det är det man har kriget och erövrat och lagt under sig. Och på samma måte är det ju med allt material och det är alltså allt sammans är något som man har fått kämpa sig till. Men i princip är ju det sådant att allt det här materialet, allt det där däckade bordet, kosmiskt sett, så tillhör ju det alla levande väsen. Det till för alla levande väsen. Det är ju Guds gåva till alla levande väsen och till människor. Och till djur också. Och det betyder ju att när man har fått något i gåva från godomen, så kan man verkligen säga att det är mitt. Det är ju någonting som ingen något enkelt levande väsen har betalat något som helst på. Vi har fått det helt gratis. Men hvis man då erövrar det här materialet som finns i naturen, så kan man gott säga att det är mitt. Och så ser man att andra levande väsen kan inte få tillgång till det med mindre att det betalar någonting. Alltså det kostar någonting. Ifall det är Martinus så är allt råmaterial, alltså alla det här stoffer, allting som finns i naturen, kan kosmiskt sett inte betinga något värde, för det är ingen någon som har köpt, ingen någon som har betalt. Men vi vet ju gott att det är mineraler, och det är den skog, och det är vann, och den naturgas, olja eller vad det nu kan vara, har ju ett pris. Och det är ju inte kun det arbetspriset som det kostar att få det materialet fram och kunna bruka det. Men det är också själva det råmaterial. Det har också ett värde. Och då menar Martinus att det enaste som kan hålla värde kosmiskt sett, det är arbetet. Alltså det arbete som man har ydet för att någonting ska kunna brukas. Men någonting som inte representerar ett arbete kan inte ha någon värde. Så han gör alltså en forskel mellan alltså alla de råmaterialer, de kommer ju till nytta, men för att det ska kunna bo så må det en arbetsinsats till. Och det är det egentliga värde, för det är det enaste som tillsvarar en arbetsinsats. Men så har ju vi det i vår samfund att man kan, att man värderar alla material, alla produkter, alla tjänster i följande ett system vad det är tillgång och efterspörsel. Och vi ser alltså att om det är mangel på någonting så blir det dyrare. Och hvis det är allt för stort överskott av någonting så blir det ju billigare. Och kosmiskt sett så finns ju det den kosmiska förräkningsprincipen är ju lika värde på lika värde. Men vill man nog tänka att man byter varor med hinanden och så är det mangel på en vara, så är den som har tillgång till den vara som ska sälja det, säger ja, det blir dyrare för det att det att det är mangel på det och det är fler som vill ha den. Så höjer man priset. Och på samma måde så är ju det att hvis det är gott om en vara så kan priset falla. I ena tillfället så är ju det säljarens market. Det är säljaren som vinner. I det andra tillfället så är det ju köparen som vinner på det. Men en och samma vara, en och samma ting eller tjänst kan ju inte plötsligt kosmiskt sett ändra värde fordi at det er mangel, eller det er ondskap. Det er jo den samme verden og ikke forandret sitt spor. Men det kan man altså fordi at man definerer verdi på en annen måte enn det virkelige verdi. Og så har vi det er altså selve det essensen i markedsøkonomi, det er jo det der tilgang og efterspørsel. Og Martinus Heimeyer har det, for han mener jo at det er et fotbollssystem altså. Fordi at hvis det tilsvarer den arbeidsinnsats som mennesker har ydet, altså hvis man tar betalt for noe som man ikke har arbeidet for, så har man i virkeligheten stjålet arbeidsinnsatsen fra noen andre som ikke får betalt for sitt arbeid. Og på den måten så kan man købe og sælge valutor, for eksempel man kan købe og sælge aktier, så kan man gøre en fortjeneste. Og bankerne de kan gøre fortjeneste genom at låne ut penge og genom genom renter, så gør man en fortjeneste for noe som man selv absolut ikke har ydet et arbeid på. Det var jo på sådan at man trodde jo for eksempel i Sverige på i det 18. århundredet så var det Karl den 12. Han var en krigskonge. Han ville ha mer penger, for det kostede å føre alle det her kriget. Det var forferdelig på den tiden vi kriger, altså i Skandinavien. Ja. Men vi skal ha noe mer penger. Ja, så fant han ut der, gjerne så trykker vi litt mer sedler, så har vi litt mer penger. Men hva skjedde så? Jo, det ble jo inflasjon, så pengene mistet sitt verdi. Hvorfor det? Var det ikke godt for Sverige der å trykke litt mer, presse litt mer penger? Nei, derfor at pengene kan ikke ha noe annet verdi enn det som tilsvarer en produksjon, en arbeidsinsats. Så da skjer jo det at det blir inflasjon, og så plutselig så har det ikke noen verdi. Det viser jo det at det er kun arbeidet, produksjonen som representerer et verdi. Alt annet er altså, da stjeler man verdiet fra en arbeidsinsats som noen andre har ydet. Og det er jo så utsurret, så intellektuelt, så at det er mer svært å avsløre det. Altså man kan godt se prinsippet i det, men det har blitt så innviklet at man kan få Nobelpris i økonomi og så videre, så tror man at det måtte være så innviklet. Ja, men det er jo det blant annet for at det ikke skal avsløres. Det er for man vil ikke at det skal avsløres, for så kan man ikke købe og sælge og gøre det vinst med. Så hele verdensøkonomien er defekt, og det leder jo i sin tur til urettferdigheten. Og det er altså et røverisystem, og penger har blivit et popmedel, i stedet for at det skal være byttesmedel. Det er ikke mine ord, det er Martinus Heimeyers ord. Det er altså røveri i kamouflage, som gjør at man lever på andres arbeid, uten at man yder arbeidet selv. Så hele forretningsverden er en sorts krig som har overfått til et mentalt plan, og samfunnet har blivit en krigsskoleplass. Og i juleevangeliet skriver Martinus om det, at det hele dreier seg om forsvar og erobring av livstimmer for at man skal unngå sitt eget slaveri. Det dreier seg om at bli geni i livsrøveri for at kunne overleve. Så i de kosmiske forretningsprinsippene er jo livverdi for livverdi, men den falske forretningsprinsippen, det er altså at det blir et overpris eller et underpris. Og i begge tilfellene så er det altså et underskudd i verdensøkonomi. Og så blir det en oppdeling av mennesker i rike og fattige. Det er altså de som allerede har penger, de kan også kjøpe arbeidskraft til et underpris. På grunn av at mennesker, de har ikke noe valg. De må ha noe arbeid for å overleve. Og det er ikke menneskene selv som kan bestemme sin lønn. Det kan kun de gjøre som har kapitalet. Ja. Det är alltså den kosmiska och den falske förrättningsprincipen. Det blir ju alltså stor sociala forskning. Och det blir ju alltså det är ju det grådighet och egoism. Och den här Martinus ställer om bankkontokulturen som är en form för dans kring guldkalven som det står om i Bibeln. Så det centrala i tillvaron blir ju kampen om pengar. Och idealet det blir att man ska göra förtjänst och alla ska bli entreprenörer som man säger då för tiden. Men det här är ju utvecklingsspörsmål. Det är ju någonting som det är ju egoism som det är självuppfyllelsedriften. Och människor, de kan inte omedelbart bli kärliga. Och det kan inte ändras genom revolution. Det är alltså det enaste som kan få andra människor, det är ju den personliga upplevelsen och lidelsen. Det är det enaste som kan få andra den nuvarande världsordning. Och nu är det som så att loven och samfundet släpper hela tiden by efter. Så att man prövar att beskydda människor i samfundet. Men det är ju det att man kommer på nya metoder och bedrag och nya fuppemetoder hela tiden. Så att man kan ju säga det, Martinus ställer, att det finns två forskliga makter. Och det är ju penningmakten som representerar privat ejendom och egoismen. Och så har vi statsmakten. Nu är det inte så att statsmakten alltid är fullkommen. Den kan också vara korrumperad. Så det kan vara fruktligt. Men som princip är statsmaktens kosmiska uppgave det är att sörja på att alla får vad de har behov på. Statsmakten ska inte vara någon institution som är till för sina egen skull. Statsmakten ska inte tjäna någon pengar själv. Det ska inte vara någon levevarg för människor som kan berisa sig där. Men den kosmiska uppgiften för statsmakten det är att administrera så att alla får det de ska ha på ett rättfärdigt sätt. Men vi vet ju som sagt att statsmakterna är helt så olyckliga helt överallt i världen. Men man kan väl se att i landet vår statsmakten kan sörja på att det finns syplar, alltså att alla människor kan få tillgång vid det syre, att vid det blir gamla, att det finns ordanelse, att det finns alla sociala. Ju mer det är sådant att människorna förväntas till att göra allt själv, desto mindre otrycklig är ju statsmakten. Och ju mer statsmakten sörjer för att alla får tillgång till allt, desto mer är samfundet odvikligt. Så kan man själv göra en bedömelse av de forskliga statsmakter i världen. När det rör sig om det här med vinst eller förtjänst, så är det alltså i verkligheten något som man inte har rätt till. Ingen människa har kosmiskt rätt till det. För vinst och förtjänst betyder ju att man, det som man säger på engelska, att man make money, att man gör pengar. Men det kan man inte. Alltså. För man kan kun bygga ett arbete, man kan kun producera ett nyttigt arbete. Men all förtjänst är ju i princip något som man inte har lov till. Det är något som man ställer. Och det är oavsett om det är staten som gör förtjänst eller om det är privata människor som gör förtjänst. Det är alltså inte någon revolution och inte några politiska partier som kan förändra. Sådant det är allt är ett spörsmål om ordriktning. Så man ska inte tro att det visar sig också att man har prövat på i kommunistländer att få andra. Men det lyckades inte på det så blev det diktatur. Det är inte på den måden som det ska pågå. Men icke desto mindre så ser man i det att all politik är ju avhängig av kapitalintresse. Så man kan inte föra en självständig politik. Det är ju sådant, för exempel, att vi hade ju nylig valg, alltså folketingvalg i Sverige. Och nu stärktes alltså den svenska kronan, den svenska valutor för det att de borgerliga vant valget. Visst nog de andra oppositionen, blocket hade vunnit, det är alltså, vi står mer till vänster, så hade inte market, det hade inte brytt sig om det, och då hade valutan fallit i värde. För så blir ingen människa i köper valutan, så faller den i värde. Och så betyder det att allting blir dyrare för svenskarna. Men nu blir det billigare på det att vi har för politik som det gott kan bli. Det som vi spekulerar och tjänar pengar. Så det betyder ju att det är en form av pengaravpressning. Det är vi som styr. Man kan inte säga, visst man inte tillräder en tillräckligt stor vinst, för exempel, så kan ju påträgande, vi kan ju flytta till andra länder där det har billiga arbetskraft och det kan göra mer posttjänst. Och så kommer all kapital och all valuta förs ut ur landet. Och så mister alltså landet sina tillgångar. Så, och det kan inte politikerna, det kan inte gå emot kapitalintresset. För så faller allt samman. Därför att den verkliga makten ligger i kapitalet. Men i verkligheten, om man nu skulle ha fällesäger på sig, så kan ju de producera varor och tjänster billigare egentligen än ett privat företag. Varför? Jo, det är ju för det att hvis det är fälleskontrollerat så ska det inte vara någon vinst. Och det är klart att rent teoretiskt sett, rent logiskt sett, så må ju varor och tjänster bli billigare hvis det inte ska vara någon vinst än om man ska göra en förtjänst. Hvis det ska gå bort så må ju det bli billigare. Alltså det går ju inte det, för vi har ju den konkurrensen och alla möjliga metoder och sådär. Men rätt logiskt sett så ville det vara möjligt att allt blir billigare. Och då kan man spöra sig varför ingen någon genomskor är orättfärdiga i det här. Ja, det är ju... Det ligger ju dypt i människan där, alltså att man drömmer om att tjäna pengar och att man tror att nästa gång så blir det min tur och nästa gång blir det jag som tjänar pengar. Och det är att man vill inte ha någon, alltså man är bange för att få en inskränkning i friheten. Att jag har väl lov till att göra vad jag vill och hvis jag kan tjäna några pengar på det så ska jag ha rätt till det. Så att människorna, de tror ju att om det blir kontrollerat så får jag inte det jag har brug för. Så är det bättre att jag kan styra över det själv. Och det är ju för att statsmakten inte är obeklart nog. Men människor behöver också göra självupplevda erfarenheter för att få insyn i det verkliga förhållet. Och det är klart, det är ju lidelseerfaringarna som gör att man kan genomskåda det hela. Visst man kan ha lite nog så vill man inte engang försöka att genomskåda det. För så har ju man, så syns man att det går som det. Men visst man rammes av verkningarna av det så blir man mer motiverad. Men det är nog att man blir motiverad, för det kan ju gott vara att man vill göra revolution och så vill man ha ombytta roller. Alltså det ska ju vara rättfärdighet och kärlighet eller så lyckligt som helst. Men om man nu ser det historiskt och går tillbaka i utvecklingen så må man då inrömma att den nutida förrättningsvärlden är alligevel något gott. För det är mellanting mellan åben barbari och en mer fullkommen mänsklig kultur. Så att det är ett stort kämpeskritt framåt i olyckan alligevel. För då så ska man gå tillbaka helt till det gamla testament. Och det gamla testamentet kommer med Moseloven bland annat. Som är det första embryo till en statsmakt, till en samfund och ett embryo till ett rättsväsen. Så att man kan se att man får rättsväsen istället för att man kan dräpa, att man kan hämna sig som man vill. så er det kontroll. Det må man ikke. Man må ikke dreve, man må ikke stjæle, man må ikke hevne seg. Det er altså samfunnet som skal avgjøre, og som skal dømme straff og sanksjoner. Og alle mennesker er vel enige om at det er godt at det finnes et rettsvesen som holder orden, selv om det er ofullkommet. For ellers så vil jo alle gå omkring og stjæle og mjøde hverandre. Det var ikke så mye fordi at man ville ha total rettferdighet. Det var jo kun det at det var opraktisk, at man ble jo bange fordi at, i ene sekunder så kan det, i en sekund så kan det komme noen stjæler alt fra det her krav. Altså man føler seg utrygg. Men alle er jo måske enige om at det er godt at vi har en felles lov og rettsvesen. Men så er det det at man kan ikke fjerne alt med en gang. Man skal ha noe tilbake for de dyriske sidene som vi har i oss. Ja, da overføres det på at man kan stjæle direkte. Så kan man stjæle gjennom byteshandel og gjennom forretning. Så det var altså på den måten så inspirerede man til dannelsen av hele forretningssystemet. Fordi at man er ikke lov til å stjæle åpenlyst. Man kan gjøre det gjennom forretning. Så at, det er jo en humanisering alligevel. Det er jo et stykke fremover i utviklingen. Det blir jo bedre orden. Og det blir jo bedre trygghet. Men alligevel så må man da si at vår nuværende civilisation representerer en form på intellektualiserad djungel, som Martinus kaller det. For det er intelligensen som, altså det er en form for djævlig bevissthet som gør at man kan kamouflere sitt røveri i form av lovbeskyldig forretning. Ja, jeg synes måske at det er litt hårdere uttrykt, men det er Martinus selv som er hård i det her fallet. Så han mener at bankkontokulturen er en viktig aspekt i innvielsen i mørket. Vi skal jo innvies i mørket. Men tacket var at man er underställt att det är kapital som har makten, så är det verkligheten sådan att den demokrati vi har i det är en lovbeskydd diktatur. Och man kan inte uppnå rättfärdighet. För det är omöjligt så länge man har det ekonomiska system som vi har. Men Martinus har ju förklarat det här bland annat i det fjärde bindet av Livets bok, som är en geniell kontrapunkt, vill jag gärna kalla det, men en association till musikens värld. Det är alltså att han diskuterar flera trådar samtidigt och väver samman den. Så det vill jag anbefalla, så man kan läsa om jödefolkets historia. Man kan läsa om polförvandlingen, förrättningsvärlden, politik och samfundets utveckling. Och det är forskelligt testamenten, alltså i Bibeln, och genom världens impulser. Så att man kan gott se att den förrättningsprincipen, det är en konsekvens av det gamla testamentets moral, oje för oje, tand för tand. Men det nya testamentet, menar Martinus, det representerar den fullkomliga kosmiska kommunismen. Nu för tiden är ju det ett skällsord, det där med kommunism. Det må man helst inte säga, för det är att man förbinder det med Stalin och Mao Zedong och Fidel Castro och alla de här diktatorerna. Men det har ju inget spår med det att göra, för kommunismen är inte en uppfinnelse för människorna. Det är alltså sådant som naturen fungerar. Det är verkligheten, världens alltets sammanhållande struktur, kan man säga. Så att det nya testamentet är ju det, vill ju avskaffa klassforskällen. Att man inte ska göra en forskäll på människor, alla ska behandlas livvärdigt. Så alla politiska bestämmelser är i grunden en kamp mellan det gamla och nya testamentet. Två forskälliga ideal, tankesystem. Det är herrefolksmoralen. på den ene siden, og så har vi nestekjærligheten på den andre siden. Og som jeg sier, så er denne kosmiske kommunismen, det er altså verdensaltets organiske samarbeidsprinsipp, så det er en kamp mellom det nye testamentet og det gamle testamentet i samfunnet. Det er det som politiken er. Så sier Martinus at Jesus var verdens første virkelige kommunist. For han gjør ikke noen forskel mellom rige og fattige. Han betraktede mennesker som lige verdifulle. Han gjorde ikke noen forskel. Og derfor ble han også anklaget for at han truffede mennesker som ikke var ansedde i samfundet. Og han brydde seg ikke om de som hadde makten og var de fornemste i samfundet. For det var homo de. Det nye testamentet kan beskrives som kommunismens evangelium. Allt detta skriver Martinus i fjärde bindet. Livets bok. Och kirkerna är kommunismens tempel och prästerna är kommunismens vad säger man på danska? Fortäller. Så det vet vi inte om sen, men det är viktigt att fasta på Jesu budskap, så borde det vara det. Men någon gång så är det motsatta. Och här ser vi ju Martinus symbol på den här organiska samarbetsprincipen. Den har vi i kroppen. Når vi sonner, når vi ikke syr, så har vi den fullkomna kommunismen i kroppen. För så samarbetar ju alla organer, alla celler. Allt fungerar perfekt. Men hvis nu hjärtat blir i konflikt med nyrorna och med lungorna och de säger jag vill inte göra det här, jag vill göra något annat och så vidare. Så var det inte något samarbete och så vill det bli besyr, så fungerar det. Men det är alltså ju symbol på ett genande väsen med organerna och cellerna. Och vi är ju liv inuti liv, det är ju livsenhetsprincipet. Så det är alltså egentligen också en kommunismens princip. Kommunism kan inte realiseras med hjälp av diktatur. Det kan aldrig någonsin, och det har ju också visat sig. Det är ju därför man tror att kommunismen är död. Så menar man att det enaste som överlever, det är marknadsekonomi, för det finns inte några alternativ, enten kommunism eller marknadsekonomi. Men vi ser ju också på kriserna i världen att det lyckas inte så gott med marknadsekonomin heller, så det är ju ett tidsspörsmål. Kommunism är ett sådant ord som det vi har sett i historien. Det är ju skräckexempel, så det är ju inte sådant det ska se ut. Men kommunism och demokrati, det måste bli förenade. För är det en kommunism men inte någon demokrati, så är det inte någon virkelig kommunism, säger Martinus. Och är det en demokrati som inte är kommunism, så är det inte någon verklig demokrati. Så det är en och samma ting. För det är inte sådant att kommunism och diktatur står mot demokrati. Men det är så att demokrati och kommunism står mot diktatur. Och all diktatur bygger på det gammaldags tänkande hur människor blir dresserade som dyr i en cirkus istället för att man stimulera att människorna ska utvecklas som individer. För det är klart att vi ska bli mer och mer individuella. Men det betyder ju inte att vi ska bli individuella på den måden att någon ska vara favoriserad eller någon ska ha en levestandard som långt överstiger det de andra har. Det ska vara ju rättfärdighet för alla människor. Ja, vi har ju det gamla franska ideal här med frihet, lihet och broderskap. Och så kan man spöra sig, det kom ju slutningen av det 18 århundradet. Har det blivit realiserat? Vadan är det med frihet? Ja, vi har ju till en viss del en slags frihet. Kosmiskt sett har vi stor frihet, men allivel, den här friheten vi har, den står ju också i proportion till vår levnadsstandard. Så man kan spöra sig frihet på vem? Vem är det som får frihet?
Och så likhet, det har vi absolut inte. Det är stor forskel mellan mänskliga levevillkor i världen. Vi har det någorlunda gott måske i Skandinavien, men allihopa, det är inte likhet på den skull. Har vi broderskap? Vad är broderskap? Ja, det är ju samma som nästekärlighet. Ja, det kan ju vara lite dåligt med det också. För det att man... det är ju inte kärlighet som ligger där vid politik i det. Men allihopa... Politiken, alltså jag talar ju om Nya Testamentets tankar som man arbetar på i politiken. Och i verkligheten är det alltså inkarnerad religion. För det att himmelriket, vi ska ju tas ner på jorden. Det är ju inte något att man ska gå i kyrkan och ta nattvärd och det hela. Det är ju det humana idealet som implanterades på mänskligheten i kyrkan i många, många århundrade. Men nu har ju det, nu ska ju det ut, nu ska det plantas i jorden så att säga. Så att det ska ju bli praktisk politik. Och därför så kan man ju säga att kristendomen har misslyckats på det att mänskligheten inte längre går till kyrkan. Och det. Tvärt emot så är det allt som har med mänskliga rättigheter att göra, all humanism i samfundet är ett resultat av den kristna tankarna. Och andra religioner som är humana på samma mål. Så att politik är i verkligheten konsekvenserna av religionens inflytelse. Och det Nya Testamentets politik, den har ju då som mål att ersätta alla klassforskel mellan människor och till förmån, alltså ska ersättas med åndsforskel. Och så kan man undra sig lite över, vad menar Martinus egentligen? Det ska inte vara klassforskel, men åndsforskel ska man ju, alltså ska man bli bevisst om. Nämligen det att människor, de har forskjellige talenter, de kan forskjellige ting. Och alla kan inte det samma ting. Och det är gott nog på det att det är ju en massa forskjellige ting som behövs. Det behövs människor till att göra alla möjliga ting. Och därför är det gott att vi har forskjellige talenter. Och dessutom så må man beakta den att alla människor befinner sig på samma odlingstrin. Nu behöver vi inte tänka så mycket på det måske i Skandinavien, men man kan se ord i världen så ser man alltså en stor forskel mellan brutala, hänsynslösa människor och humana, hjälpsamma, kärliga människor. Så det ska man också förstå varför människor är kriminella, för exempel, och varför det finns människor som visst det var kun den slags människor så behövde vi inte någon lov eller någon rättsväsen i det hela taget. Så det är en stor forskel. Men däremot ska alla ha tillgång till detsamma levevillkor. Det ska inte vara... Vad finns det för videnskaplig begrundelse till att människor ska ha forskjellige levestandard? Egentligen inte någon som helst alls. Jo, man kan ju i och för sig anknyta till biologiet och så säga att det är starkast rätt i biologiet. Är det den slags ideell som vi vill arbeta på? Eller är det en humanistisk ideell? Och alla ska ha det samma levevillkor. Då är det sådan att kosmiskt sett kan ju inte existera någon orättfärdighet. Så då kan man tänka att varför ska man... Karman sörjer, alltså ödes, alltså skäpneloven sörjer för att alla människor får det de ska ha. Så behöver man inte bekymra sig alls om samfundet. Så kan man tänka sig att det är ju allihopa 100% lovmässigt det här, vilket skävne man får. Men så har ju vi tänkt på exempel i Indien och där, så föddes man i forskjellige kaster, som det heter. Och så var det några privilegierade kaster och så var det några som var fattiga och som var dåligt ansedda i samfundet. Men det är ju inte sådant att man hela tiden ska gå efter skäbneloven. Alltså det är ju vi människor som själv ska sörja för att skäbneloven
utvecklas till att bli rättfärdighet och kärlighet. Vi ska ju omlära allt till påsynet och godom. Vi ska ju själv sörja för att vi kan inkarnera kärlighet och rättfärdighet på jorden. Och det är ju det som är den där beboelsen om ett himmelri som ska komma på jorden. Som allerede Jesus ställde om. Men det här begreppet himmelri, det är ju något som har missförstått. För det religiösa, det tror ju att ja, världen är så alläv så att det inte är något att göra vid den. Så vi väntar kom på att Jesus kommer tillbaka så ska han nog ordna det hela. Så behöver vi inte bekymra oss. Så vid Jesus kommer tillbaka så ska han till att han kommer från himlen där och sänker sig ner. Så kommer god och skrämmer ordning. Så tänker man sig att på den måden så upprättas ett himmelri. Men det är på den måden, alltså det tänker ju det religiösa på att det sker i samfundet, politiken och det bevegelse och det arbete som utförs, det är ju det arbete som behövs för att förändra världen. Det är ju på den måden som himmelriet ska upprättas på jorden. Och det tar tid, det tar stycke tid. Men de materialistiska politiker, de tänker ju inte på att det har en förbindelse i det arbete som blir, tänker inte på att det har någonting att göra med det som beboendes i Bibeln som Jesus tänker. Så ingen av parterna har förstått att det i verkligheten är en religiös förgättelse som är väl att gå i uppfyllelse foran våra ögon. Och så kan man spöra sig, många människor, de menar ju det, Martinus talar om framtiden och han talar om det ideella samfund och allt sånt. Vad har vi för nytta av det i det? Jo, det är ju nyttan med det, det är att det är ju samtidigt lösningen på dagens problem. Men det är klart att det hjälper ju att ett fåtal människor inser och förstår lösningen på problemet. Det ska ju vara flertalet som inser det. Och först när flertalet har genomskådat hela det ofullkomligheter som är i samfundet så kan det bli förändring. Men det vill ju komma efterhand när människor har upplevt lidelse och erfaringar. Och här ser du så det ofullkomliga samfundet i världen. Martinus har ju indelat världen, det är symboliskt kon i tre delar. Och så vart och ett. Här har vi de forskjellige nationer, landet. Det är de forskjellige mønster og farver. Men alt sammen er det noen rød farve som betyder at det er jo krigeriske alle nationerne, men det har forskjellige ideer. Så noen peier i den retningen, noen peier i den retningen. Det var måske enda mer aktuelt under det kolde krig. Så man kunne se at det var influeret av forskjellige tankesystem og ideer. Och så är det några länder som är någorlunda romäner, men det är ju mycket fullkomna livet. Så det pajar ju den här goda farven alltså, som är en mer humanistisk inställning. Men det ska ju inte bli det att vara så fullkomna, för alla bekriger innan och alla konkurrerar. Allt är uppbyggt på konkurrens och kamp. Men lösningen är ju det att statsmakten ska överträda ejendomen, alla ejendomar, produkter och värdier. Ja, men så säger man, ska man inte ha rätt att äga någonting? Nej, för det första har man inte behov för att äga någonting, för alla har ju tillgång till allting.